CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Sverige befinner sig i ett skört läge.
Ja, läget är allvarligt. Spridningen av covid-19 visar oroväckande tendenser att öka igen.
Flera av landets regionala vaccinationssamordnare vittnar om hätska utspel och ibland hat från allmänheten.
Det är fullt görbart att göra det här hela sträckan mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.
En framtida höghastighetsräls skulle kunna bli klar dubbelt så snabbt.
Vi välkomnas in i det här vita rummet som också då heter Vita havet.
Det här namnet Vita havet har inget som helst med rasism att göra. Det finns en helt annan historia bakom namnet.
Oron för en tredje våg är stor inför kommande sportlovsveckor. Och virusets mutationer vållar också rädsla och nära nog skräck. Om Sverige ska få höghastighetsjärnväg, kan det då vara smart att lägga rälsen på höga pelare istället för på marken? Skanska står berett med betongblandarna. Och konststudenter lobbar för att av antirasistiska skäl bli av med ordet vita i namnet på den stora utställningssalen. Välkomna till en ny omgång med en talför trio som vrider och vänder på några av de händelser som timade under vecka 7. Jag heter Staffan Dopping. Och våra tre panelister heter så här. Anna-Karin Wyndhamn som är den enda veteranen idag. Välkommen tillbaka Anna-Karin.
Tack.
Doktor i pedagogiskt arbete och numera också författare och debattör. Och idag ska du få panela med inte mindre än två debutanter. Jag börjar med Ulf Dahlsten som är gästprofessor och ordförande i framtidsmedjan Elders. En gång i tiden statssekreterare hos Olof Palme och också gammal postchef. Debuterar här med i veckopanelen. Välkommen Ulf Dahlsten.
Tack ska du ha.
Och panelist nummer tre är med oss från Östersund, Hanna Wagenius som är jurist, ordförande i Östersunds kommunfullmäktige för Centerpartiet och med ett förflutet som ordförande i SUF, Centerns ungdomsförbund. Också debutant. Välkommen Hanna Wagenius.
Tack så mycket.
Vad kommer ni att särskilt bjuda på för klokskap, Hanna och Ulf?
Jag vet inte om jag vågar säga att det är så mycket klokskap, men lite åsikter kring dagens ämnen i alla fall ur ett liberalt och grönt perspektiv.
Ulf?
Och jag kanske bidrar då med erfarenhetsperspektivet.
Vilket är ditt perspektiv, Anna-Karin?
Det kritiska, alltid, Staffan.
Naturligtvis. Vi börjar med senaste veckans USA-nyhet.
USAs tidigare president Donald Trump har ikväll friats i den riksrätt som hållits i senaten. 57 senatorer röstade för att fälla och 43 för att fria.
Ja, det här hände för en vecka sedan ungefär att 7 republikaner i senaten faktiskt röstade för att fälla Donald Trump för anstiftan till stormningen av kongressen. Det räckte ju inte. Så frågan är om det fanns en poäng med att ställa till med den här riksrätten. Vad säger Hanna?
Ja, det fanns väl alltid en poäng av att markera från kongressens sida att hans agerande kring det som hände på Kapitolium bara inte var acceptabelt. Sen fanns det ju också i början en större osäkerhet kring, kommer vi att faktiskt lyckas fälla honom? Och hade man lyckats med det, då hade han ju förlorat många av de privilegier som tillkommer en ex-president i USA. Han hade inte haft samma tillgång till klassificerad information och sådana saker. Så att det hade väl absolut funnits en poäng. Jag är ju mer spänd på att se vad det faktiska rättssystemet i USA kan göra med det här. För det är ju en i allra högsta grad politisk rättegång som sker i kongressen. Det är ju inte en rättegång så som vi är vana vid det när någon ställs inför ett åtal.
Ulf?
Det ska bli väldigt intressant att se fortsättningen på det här. FBI håller ju på med en stor utredning, och det verkar ju som om det var till flera poliser till exempel på Capitol Hill som var införstådda med det som skulle ske. Så det verkar ju finnas någon form av förberedelse här som än så länge är dold, men som ska bli oerhört intressant att se vilka som har varit inblandade i. Men jag skulle vilja lyfta fram en annat perspektiv på det här, och det är Nancy Pelosi som drev den här. Hon var naturligtvis medveten om att det här skapar inga kortsiktiga politiska poänger, och det har inte gjort heller enligt opinionsundersökningarna. Men hon hade ett annat motiv, och det var ju helt enkelt det att hon tänkte framåt på 2024. Frågan var, det hon drev det här för, det var ju att se till att inte Trump kunde ställa upp i valet 2024. Och varför då? Jo, därför att det är rätt uppenbart att kandidaten från Demokraterna, om inte hon gör bort sig fullständigt, så tror jag inte hon gör, blir Kamala Harris. Och Kamala Harris, tyvärr med amerikanska ögon, har två handikapp. Det värsta är att hon är kvinna, och det andra är att hon är färgad. Och det är ju Nancy Pelosi fullständigt medveten om. Och hon vet ju att Trump har varit väldigt duktig på att mobilisera dem som inte accepterar det. Och därför vill hon ha bort honom. Och jag tyckte det var liksom... som jag såg det verkliga motivet. Det verkar ju också när Mitch McConnell sen efteråt gick ut och faktiskt kritiserade Trump, att han liksom var egentligen ville på något sätt få det till samma slutsats som Nancy Pelosi ville ha, nämligen att Donald Trump är diskvalificerad från att ställa upp i politiken igen.
Jag tänker också att det som Mitch McConnell använde som formulering där, att han sa att Trump är moraliskt ansvarig för det som skedde den 6 januari, och att det är en viktig formulering, och republikanerna har ju att så att säga låta den formuleringen få kraft och verka i hur folk uppfattar detta och hur man ser på det som skedde den 6 januari, och att det i sig omöjliggör att han på något sätt, Trump på något sätt, skulle kunna komma tillbaka. Men sen har ju det republikanska partiet att enas kring det, de sår som finns till följd av de här 4 åren som har förflutit och till följd av det som skedde den 6 januari och så vidare och så vidare, där det faktum att Trump lurar i vassen eventuellt fortsättningsvis blir någonting man får ta något slags beslut kring, hur man förhåller sig till honom på partinivå, så att säga.
Och här är de ju tyvärr väldigt oeniga, det är ju så det är, de är djupsplittrade.
Och jag måste säga, det som du säger, Anna-Karin, om just möjligheten att läka det republikanska partiet, de måste ju någonstans sätta sig ner och fundera, vad är vi beredda att göra för att få makten i det här landet? I en demokrati, det var någon som twittrade det efter stormningen, att då måste någon vara beredd att förlora, och så är det inte. Alla måste vara beredda att förlora. Alla måste vara beredda att acceptera de spelregler som finns. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att man accepterar att vi kan inte göra vad som helst för att få den här makten. Ja, det är väldigt viktigt. Det finns otroligt viktiga frågor som vi driver. Men det finns en gräns med vad vi gör för att ta oss dit. Ändamålen får inte helga medlen i en liberal demokrati. Och det är där någonstans som jag känner att det republikanska partiet har trillat down the rabbit hole, så att säga. Man har ändå...
Jo, men man kan ju också tänka så här att det är precis det resonemanget som jag håller med om. Men det kan man ju också anföra mot, så att säga, demokraterna i fråga om hur besatt ska man vara vid att peka ut eller hänga ut eller skambelägga allting som kan sammankopplas med Trump och det han har gjort eller stått för och sen nu kommit att sammankopplas med. Där jag tror att om man har den minsta känsla och fallenhet för att solidarisera sig med Trump, så kan Nancy Pelosis besatthet vid att så att säga fälla honom skapa ännu mera vågor, ännu mera konflikt i det här redan infekterade landet?
Ja, jag tror ju absolut att man som politisk motståndare gör rätt i att kanske inte glömma men förlåta åtminstone som säger att vi har insett att vi har gjort fel. För att en försoning ska ske så krävs det ju på något vis att bägge parter reflekterar över sina respektive roller i det här. Men det är ju samtidigt så att man ska inte glömma vad som faktiskt har hänt. Och jag är ju ett fan av att man städar framför egen dörr först. Jag hade sett det som att republikanerna hade egentligen en väldigt bra chans att öka försoningen här genom att säga vi har gjort fel. Vi valde Trump, vi ångrar det, vi har sett vad det har lett till. Vi är med och fäller honom och nu vill vi fokusera på sakpolitiken framåt för vi tycker att det är så viktigt att Amerika blir bättre.
Avslutande ord om detta av Ulf Dahlsten.
Nej, men jag har hållit på rätt mycket med den amerikanska politiken. Jag har också faktiskt varit inbjuden ett antal år av republikanska partiet på deras think tank-möten, trots att de vet vem jag är. Så att jag vet hur splittrat partiet är, och det är oerhört splittrat. Men tyvärr är det ju så att den så att säga den eliten, man uttrycker mig så, som är rätt förnuftig egentligen i stora hela, va, de har ju tappat basen väldigt mycket genom de här Tea Party-rörelserna och Trump och annat, och det här är ett problem. Det finns en bas som har glidit iväg alldeles snett, och hur man ska få ordning på det här, det är inte lätt att säga. Jag har inga riktigt goda råd till dem. Det är en ganska tuff situation som Mitch McConnell och de andra sitter i faktiskt.
Nu till vårt första huvudämne.
När man ligger på så pass stor smittspridning som vi gör just idag, då kan det gå väldigt fort att man kommer upp på höga höjder igen. Det är ingen våg som kommer av sig själv, utan allt det här är ju väldigt mycket kopplat till hur vi lever, hur mycket vi kommer i kontakt med varandra. Det är ju ingen naturlag att det behöver komma en ny våg.
Det är också viktigt att ta med sig det när vi nu under sportlovet, inte minst att många människor kommer att besöka delar av landet där de inte bor till vardags. Och då är det viktigt hur man beter sig under resan, till exempel på bensinmacken eller i liftkön, i matbutiken. När man rör sig bland människor som man inte lever med, det här gör skillnad.
Ja, det känns lite skakigt nu på coronafronten. Anders Tegnell var intervjuad i Aktuellt i torsdags och statsminister Stefan Löfven förmanade sitt folk inför sportlovsveckorna som väntar. Vad säger ni i panelen? Är ni rädda för en tredje coronavåg?
Ja.
Anna-Karin?
Ja, alltså det är av flera skäl. En sammanhänger ju med vad politiken och vad myndigheterna säger här, där den obenägenhet, vi pratade ju tidigare om detta, att det är viktigt att kunna erkänna när man har gjort fel, kunna stå vid det. Och vi ser ju både på politisk nivå och på myndighetsnivå en benägenhet att verkligen hålla fast vid de linjer man haft tidigare och inte backa och inte kunna erkänna när man har tänkt fel eller när man gett rekommendationer som inte har räckt. Och nu är vi i ett läge där den nya pandemilagen och de instruktioner som följer på den i princip gör att vi då kommer att ha samma strategi som övriga länder har haft, där det kan uppstå en total lockdown. Men fortfarande säger Tegnell då att det är inte det vi har, utan vi har riktade insatser och så vidare. Samtidigt som han i coronautfrågningen för några veckor sedan sa att vår strategi har inte skilt sig så där vansinnigt mycket från andra länder. Och det här dubbelsnacket gör ju att man blir med fog rädd inför vad som sker ifall det kommer en tredje våg. Vilket kommer att ske här och hur man i så fall har förmåga att hantera det.
Ulf, du är också rädd, säger du?
Ja, jag tror att vi kommer att få en, därför att jag tror att de här sportloven tyvärr, de beteendena, det är rätt uppenbart att bara titta på bilderna från året, det är rätt skrämmande faktiskt. Och jag håller med Anna-Karin om att alltså det måste man säga är en slags positivt. Det har ju skett någon slags tillnyktring här. Man börjar inse att den här lite överlåta helt på det individuella ansvaret och inte att staten egentligen pekar med hela handen, att det har inte hållit. Vi har fått alldeles för många döda. Framförallt om vi jämför med liknande länder som de nordiska länderna, och det är med liknande länder vi ska jämföra, inte med de enormt alltså enormt tättbefolkade länderna nere på kontinenten. Och då har det inte gått så bra. Så att det finns ju någon form av tillnyckning, men frågan är om den är tillräcklig.
Är man mindre rädd i Östersund, Hanna Wagenius?
Nej, jag tror att vi är lika oroliga som alla andra. Nu noterade jag i Östersundsposten idag att man har sett att smittspridningen bland lokalbefolkningen i just Åre gick ner under föregående vecka. Ganska drastiskt till mer de normala nivåerna, höll jag på att säga. Det finns ju ingenting som är normalt med den här pandemin. Men det är klart att vi är oroliga för att det ska öka igen. Det hänger ju väldigt mycket på hur folk beter sig till viss del. Men till viss del, och det tror jag är det kanske jobbiga att liksom konfronteras med den här pandemin, till viss del kan vi inte kontrollera det här. Därför att det ligger bortom mänskliga förmågor, så att säga. Det är klart att om alla stängde in sig och inte träffade någon överhuvudtaget, då skulle det inte kunna spridas. Men å andra sidan så skulle ju det också leda till död och lidande, förmodligen som är större än vad själva pandemin orsakar. Så det finns ju en anledning till att vi inte har gjort så.
Men är det inte lite överraskande att vi överhuvudtaget får fira sportlov på olika orter med tanke på läget, Anna-Karin?
Jo, jag läste idag om Sälen, där dit många från Göteborgsregionen åker för att fira sportlov. Och där det fanns en väldig klyfta i samhället mellan dem som å ena sidan tjänar på att sportlovsresenärerna kommer från Göteborgsregionen precis som vanligt. Och å andra sidan de i trakten som bara vill kunna fortsätta följa rekommendationerna och kunna ändå möjligen ta sig till affären för att handla bröd och mjölk och liknande. Men där de då plötsligt måste trängas med en massa göteborgare som kommer dit och som ska ha semester och så vidare. Så att det måste man ju också förstå, att de här konflikterna som hela tiden har följt corona-diskussionen mellan å ena sidan att kunna hålla igång verksamheter och sen hålla nere smittspridning och så vidare. De blir väldigt påtagliga och väldigt konkreta genom att man tillåter och fortfarande pratar från myndigheternas sida om att vikten av att vi rör på oss, vikten av att man då håller stavlängds avstånd och så vidare. Men hur detta sen i praktiken ser ut på skidorterna. Jag såg någonstans att man hade talat om corona break istället för sportlov och så. Alltså åk till en viss ort och åk skidor och så tar du ett lov från corona. Så funkar det ju inte, det vet vi alla. Men att man ens kan tänka sig och prata på det sättet och göra reklam för det här med det språkbruket gör ju att allvarsläget som vi befinner oss i undermineras lite.
En del av stämningen hänger väl ihop också med den här brittiska mutationen som sprids allt mer i Sverige. Även om jag har fått intrycket att alla testade vacciner tycks fungera också på mutationerna, även om det kanske inte är riktigt på samma nivå. Men kommer alla över 18 att hinna vaccineras i tid då? Region Stockholm meddelade ju häromdagen att man kommer inte hinna med allihopa till midsommar, som var sagt tidigare. Frågan är om alla förväntningar på vad den här ändå massvaccineringen som ju är igång, om det har spelat in i att fler tycks larva med detta med att avstånd och socialt umgänge. Det kommer ju antydningar om att en stor del av befolkningen gör som den ska, men det är en ganska ordentlig grupp som beter sig på ett annat sätt. Vad tror Ulf?
Jo, men det är naturligtvis så. Sen finns det ju något underliggande som ju var sen i våras då, när vi hade den här första liksom diskussionen om vår strategi. Jag tillhörde ju kritikerna och jag har ju dessutom skrivit artikel bland annat i DN Kultur om det, så att jag ska inte, och jag tycker fortfarande att den kritiken är berättad. Jag tycker att vi borde ha gjort som man gjorde i Finland och Norge i princip och titta på skillnaden i dödstal. Och det, alltså den stora skillnaden egentligen, det är att vi har förlitat oss för mycket på att alla tar ansvar. Och det gör de inte, visade det sig ju. Och det andra är att vi på något sätt har legat steget efter istället för steget före. Och det är det jag är rädd för just nu, att det är precis vad som händer. För man säger att de åtgärder man nu tänker vidta som ute på remiss, de skulle då inträffa någon 13 mars, säger de. Men det är ju efter då den här tredje vågen har kommit till. Vi har liksom hela tiden varit några veckor efter, och istället för att klippa till som många andra har gjort ganska direkt. Så jag är orolig, men det är en attityd som har odlats fram, och det är inte så lätt att hantera för politikerna, för att man sitter fast i den där att folk liksom vill göra lite som de vill.
Hanna Wagenius?
Ja, jag är ju liberal, så att jag tycker att i grund och botten är det väldigt positivt att vi har en strategi i Sverige som bygger mer på frivillighet och på eget ansvarstagande. Om man inte har medborgare som kan ta eget ansvar kan man ju fråga sig varför man överhuvudtaget ska ha en demokrati. Så att på det sättet är det positivt. Sen finns det andra åtgärder som inte hade varit rättighetsinskränkande som jag tror att regeringen borde ha legat bättre i framkant på, bland annat när det kommer till smittspårning och testningen under våren var ju under all kritik dålig. Men tittar vi på den här pandemin och jämför med tidigare pandemier som har slagit mot Europa så ser vi ungefär samma mönster, att vi är väsentligt mer drabbade än våra nordiska grannländer. Och det finns ju någonting som ligger bakom det. Jag tittar ju också på hur såg dödstalen ut under sommaren. Man ser de här hur kurvorna har gått och det är nästan platt. Det är otroligt jämförelsevis få som har avlidit av den här sjukdomen under sommaren. Och ändå måste jag säga att jag tycker inte att människor betedde sig särskilt annorlunda i somras mot vad de gör nu. Utan det finns ju naturligtvis en komponent som handlar om klimat, om det är kallare, människor trängs mer inomhus på ett annat sätt som också påverkar hur den här pandemin sprider sig. Och det tror jag att vi kanske har underskattat lite. Jag tror att vi kanske tänkte oss där när första vågen var färdig, eller hur man ska uttrycka det, att nu är det ganska lugnt. Och sen såg vi under hösten hur det steg igen. Och där någonstans borde väl varningsklockorna ha börjat ringa att våra årstider påverkar det här mer än vad vi kanske har tänkt oss. Nu är det dags att göra någonting åt det.
Själv vet jag inte hur folk beter sig faktiskt, för att jag träffar i stort sett ingen. Så att jag är inte ute och ser. Det är inte mig ni möter i så fall på apoteket eller på restaurangen. Ulf och sen Anna-Karin.
Ja, alltså jag är egentligen lite inne på det här spåret. Om Hanna säger att det som liberal tycker hon så här. Ja, alltså, jag vill ju påstå att Norge och Finland är väldigt bra demokratier, och regeringarna har väldigt stort stöd hos befolkningen för det de har gjort. Det som jag egentligen tycker, om man ska lägga det rent liberala perspektivet, är att vi har haft en sån eländigt tråkig debatt i Sverige, att vi inte har kunnat prata om det här. Det började redan i våras där liksom SVT var ju stort ansvar för det här, där man liksom med varje dag direktsändningar byggde upp Tegnell till någon form av nationell ledare som man inte fick ifrågasätta, och de som gjorde det, de utsattes för väldiga förföljelser på sociala medier. De tvingades ju gå under jorden, och nu har då samma public service, fast radiodelen, avslöjat då att de här som hade gått under jorden har bildat en Facebooksgrupp där de sitter och pratar med varandra, vilket inte är särskilt konstigt med tanke på hur de blev utsatta under våren. Va? Och nu plötsligt så hoppar man på de här för att de är landsförrädare, för att de inte vågar träda fram och ta på sig ännu mer mobbing. Alltså det här är himla trist, att vi har hamnat i det läget att vi inte kan ha en seriös debatt om det här. Alltså det är någonting med det här. Alltså vi ska ju komma till det temat om en stund. Åsiktsdiktatur som börjat infinna sig. Man får bara ha en viss åsikt. Och det här tror jag är ett av våra problem i det här faktiskt. Att vi inte har tillåtit en ordentlig debatt.
Nej, men och det är ju igår kom det ju en nyhet om att hat och hot har eskalerat, riktat mot de myndighetspersoner som frontar då vad gäller från Folkhälsomyndigheten och liknande, också för vaccin. Samordnare ute i regionerna erfar detta. Och det är ju en sak som man naturligtvis måste ta på väldigt stort allvar, om det är så att man mottar mejl med direkta dödshot eller den typen av förfärligheter. Det är absolut inte acceptabelt på något vis. Men för att vi ska kunna ha en sansad diskussion om det, så måste ju det här andra kritiska utrymmet som Ulf talar om finnas. Och inte på något vis kväsas eller fulas ut på det sätt som skedde under de första perioden med corona. Och där man misstänkliggör den som vill föra fram andra tolkningar eller andra data som kan då sätta vår strategi i ett annat ljus. Och där har vi mycket att lära för att vi nu ska kunna resonera om den typen av hot som faktiskt myndighetspersoner erfar.
Jag tycker att det har faktiskt varit en debatt i de här frågorna. Däremot har det varit en dålig debatt därför att bägge sidor har egentligen ägnat sig åt ganska mycket smutskastning. Jag tror att den här sansade diskussionen som vi alla vill ha, den bygger ju på att man tolkar sina motståndare välvilligt och inser att alla inblandade här vill faktiskt allas bästa. Det är ingen som är inblandad i den svenska coronastrategin som vill att människor ska dö. Det är heller ingen på motståndarsidan eller vad man ska säga som vill att människor ska dö eller få dödshot. Utan det handlar ju på något vis om att bägge sidor här har avstått från att tolka varandra välvilligt och liksom smetat på varandra olika avsikter i det här. Det tycker jag är... Det är ett riktigt lågvattenmärke för Sverige, men jag tror att det har att göra med lite det som Ulf säger, att vi är ett land där man på något vis förväntar sig att det ska finnas ett konsensus hela tiden. Alla ska tycka lite likadant och är man en avvikare så slås det ofta ner på ganska hårt.
Fast jag vill mena att det var inte en sund debatt tidigare där Tegnell exempelvis har visat sig närmast oförmögen att erkänna sina fel eller sina felprognoser eller myndighetens felprognoser och därmed också felrekommendationer. Jag tror att om man hade varit frank därvid lag och kunnat säga ut att här gjorde vi en missbedömning eller här slog strategin fel, här borde vi ha gjort ett annat val. Här räckte inte resurserna till för att vi skulle kunna få ett resultat som mer låg nära våra grannländer. Hade man varit självkritisk och självransakande där, både också på politisk nivå, så tror jag att debatten hade sett annorlunda ut och vi hade inte fått det höga tonläge som det nu slår ut i, eller att en grupp forskare finner sig nödgade att då bilda någon slags sluten grupp istället för att delta i publik debatt, eller att en forskare säger jag kan inte forska på detta längre därför att jag tar emot så mycket kritik och hat och hot och så vidare. Så där är ju någonting som inte riktigt har lirat i det publika samtalet om corona.
Nej, men jag håller med. Jag tycker inte heller att det var en sund debatt i våras heller. Och det var på intet sätt det jag försökte frammana. Utan jag tycker som sagt att bägge sidor i det här har gjort ett ganska dåligt jobb. Och man kan ju förstå det på ett sätt. För det här handlar så väldigt mycket om liv och död. Det blir väldigt lätt höga tonlägen. Men det blir samtidigt också, upplever jag, en väldigt kortsiktig syn på det. I början diskuterades det i alla fall lite mer. Vi måste se det långsiktigt, vi måste se vilka effekter det här får om 10, 20, 30, 40, 100 år också, vad vi gör idag. Det tycker jag har helt trängts ut från debatten idag. Det tycker jag är väldigt tråkigt.
Veckopanelen ångar vidare.
Den här tekniken klarar ju att köra tåg upp till de här 350 kilometerna i timmen som man gör bland annat i Kina och Japan och andra ställen också.
En framtida höghastighetsräls skulle kunna bli klar dubbelt så snabbt om järnvägen byggs på broar genom landskapet. Det menar byggbolaget Skanska som idag presenterade detaljer kring hur en sån här räls skulle kunna byggas.
Det är fullt görbart att göra det här hela sträckan mellan Stockholm, Göteborg och Malmö på 9 år bedömer vi i byggtid plus 3 års planeringstid och tillståndsprocesser.
Gunnar Hagman är vd för Skanska. Han var intervjuad av Sveriges Radio och vi hörde också Ekots reporter Petra Levinsson. Det här är ju ett omstritt projekt att dra helt nya stambanor genom Sverige, Sydsverige i praktiken, för enorma summor. Men det skulle ju verkligen innebära att tågets konkurrenskraft gentemot flyget ökade. Det talas ju om hastigheten mellan 250 och 350 km i timmen. Och att det ska byggas nya stambanor, det står ju i det så kallade januariavtalet som punkt 28. Och det som byggbolaget Skanska skickar in i ekvationen är alltså en prognos om att de kan klara hela det här järnvägsbygget på 9 år om det blir den här pelartekniken. Anna-Karin, du har åkt mycket tåg mellan Göteborg och Stockholm. Vill du åka mer än dubbelt så fort?
Ja visst, det hade väl varit en dröm att man kunde åka så, resa så kvickt, så mycket som var möjligt att göra under en mötesdag i så fall. Men jag skulle vilja säga så här, när man säger att vi ska utreda om den här pelartekniken kan funka på svenska förhållanden, då önskar jag mig att utredarna kanske, eller de som är satta att göra detta, ska ringa till Göteborg och ta sig ett samtal där och fråga. För vi hade nämligen väldigt högt flygande planer här på att bygga en linbana över älven.
Ja.
I samband med att Göteborg skulle fira 400 år, vilket det gör i år. Och detta beräknades kosta 1 miljard. Och så utredde man och kom fram till att nej, det kommer att kosta 4 miljarder. Man utredde för 138 miljoner till och kom då fram till att om vi har färre resenärer, färre stationer och har öppet kortare tid, då kanske vi kan klara budget. Och sen så fimpade man det här. Men därför att man kom fram till att yttergraden ändå skulle vara negativ för samhället.
Kopplingen till höghastighetsjärnvägen här.
Jag blir nervös när jag hör att de säger så här, detta är avsatt, eller pelartekniken hör hemma i en annan slags terräng, i ett annat slags klimat, och nu ska man testa om det kan funka i Sverige. Och då tänker jag att ta det isigt där innan man börjar gräva.
Ta det easy. Hanna Wagenius, boende i Östersund, dina tankar om höghastighetsbanor?
Ja, det vore ju säkert jätteroligt om folk kan åka snabbare mellan Malmö, Stockholm och Göteborg. Själv så skulle jag ju känna att det vore kul att kunna ta mig ner till Stockholm på mindre än 4 timmar utan att behöva ta flyget. Vi har ju en situation i norra Sverige där vi har ett kraftigt undersatt infrastruktur, liksom vägar, järnvägar, allting egentligen. Det som hade varit felräkningspengar i det här höghastighetsprojektet, för det hade man kunnat lösa det så att vi faktiskt kan komma ner under 4 timmar Östersund, Stockholm. Det hade betytt enormt mycket för den här regionens utveckling med affärspendling och så vidare. Så att jag tycker att man kanske ska titta lite på...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Och vad är det vi har som vi behöver rusta upp innan man går vidare med det här projektet?
Men klimat och miljö, det här beskrivs ju ibland som en nödvändig klimatåtgärd att förnya och uppgradera svenska järnvägar. Och du som
absolut.
Gammal SUF-ordförande, är det inte en aspekt som talar för?
Det är det absolut. Nu är ju just det här projektet kanske inte helt hemma på klimatområdet än, givet att det är mycket betong som ska användas. Men jag tänker att vi har ett så otroligt eftersatt järnvägsnät i Sverige. Det är ju decennier som vi har haft för lite lagt på just underhållet av det här. Och alla regeringar egentligen är att skylla för den saken. Det kommer ta tid att rusta upp det. Man måste ju, det handlar ju inte bara om hur mycket pengar man avsätter, utan det handlar ju också om vilken kapacitet man har att använda de pengarna på ett bra sätt. Så att jag kan tycka att det finns mer beaktansvärda saker att lösa här och nu. Framförallt om man tittar norrut. Särskilt nu i sportlovsveckorna när många vill åka till skidorterna. Och det kanske funkar sådär i coronatider om det blir packat på tåg.
Det var två ganska njugga panelister. Ulf, du har väl ett visst ansvar för att det ser ut som det gör. Du har varit både ordförande för SJ och statssekreterare i kommunikationsdepartementet.
Och jag var med och lägga om järnvägspolitik, någonting som jag är väldigt stolt över, från avveckling till utveckling. Jag tycker det var en av höjdpunkterna i mitt liv faktiskt, att vara med om det.
Men jag håller
ändå med alltså Hanna faktiskt. Hon är på spot on. Alltså. Det är så att har man hållit på med det här så vet man att det är väldigt, kommer vara väldigt svårt att räkna hem miljömässigt räkna hem det här projektet. Alltså det är alldeles för lite underlag i förhållande till trafik, till förhållande till den investering man gör med alltså all den här cementen och alltihopa.
Bor det för lite folk alltså?
Ja, det är för lite underlag. Det är för lite underlag för att det här ska kunna räknas hem miljömässigt. Alltså. Men om vi tittar på befintliga järnvägar, ta till exempel Mälaringen här i Stockholm. Om den byggdes ut till dubbelspår överallt, om man byggde ut ett spår mellan Enköping och Strängnäs och skulle vi kunna skapa möjligheter att bygga kanske 100 000 bostäder vid stationslägen, och vi skulle kunna verkligen räkna hem miljöeffekter. Och det är precis som Hanna säger, det här har Trafikverket visat. Att genom att satsa på det och rusta upp den befintliga järnvägen i olika sträckor. En annan sån här sträcka som nämns är Karlstad-Oslo till exempel. Jag vet inte, just Östersund kan jag för lite om. Men de har ju visat på det här Trafikverket att det finns ju, alltså det går ju att räkna hem på alla tänkbara sätt, miljömässigt, samhällsekonomiskt, och utveckla den befintliga järnvägen. Och precis som Hanna säger, det är peanuts jämfört med de här investeringarna. Som
att bygga på höga pelare, i alla fall den helt nya tekniken, det är ingenting som gör den här idén bättre, tycker du alltså?
Jag skulle vilja se kalkylen, men jag tvivlar på att den går att räkna hem. Alltså jag var ju med och räknade på det här en gång i tiden. Vi hade ju uppe det förslaget om att vi skulle bygga höghastighetståg redan 88. Och vi kunde inte räkna hem det. Alltså. Det är möjligt att man ska se det som en så långsiktig grej. Men å andra sidan, vi ska också komma ihåg att vi står ju inför en elektrifiering av transportflottan förhoppningsvis. Och av bilar och av lastbilar och varje sån där förändring innebär att när man gör miljökalkylerna så förändras ju de. Så att jag tror att inte att det går att räkna hem det här. Alltså det är min analys. Men framförallt vet jag, precis som Hanna säger, att det går att räkna hem väldigt mycket projekt som inte har blivit gjorda. Underhålla befintliga järnvägar, utveckling av befintliga järnvägar, inte minst kring storstadsområdena, och hopkoppling där har vi stora miljövinster att göra.
Hanna?
Jag kan skicka dig rapporten som Östersunds kommun tog fram på just våran sträcka om du vill, Ulf. Det kanske vore intressant läsning, man vet aldrig.
Gärna.
Ja. Nej, men jag tänker lite så här, att när det kommer till infrastrukturprojekt så jag uppfattar att det är väldigt svårt att räkna på egentligen. Och finns det någonting som vi verkligen hundra vet att det kommer att vara lönsamt? Det beror ju på så enormt många faktorer. Så jag förstår att ändå någonstans att man vill göra den här satsningen. Det första jag tänker på när jag ser tåg på pelare som ska liksom åka på någon liten bana är hur ska de ploga det där? Nu har ni inte riktigt lika mycket snö nere i södra Sverige som vi har i Östersund. Men jag vet ju hur mycket problem det kan vara vintertid. Jag pendlade flera år mellan Uppsala och Stockholm och de problem som det var där det ändå gick att ploga ut åt sidorna. Hur gör man när det är uppe i en sån där fåra? Oh, jag blir lite nervös faktiskt.
Ja, får jag hålla med Hanna om att alla de här kalkylerna, man kan alltid diskutera dem. Men ibland blir marginalerna så stora så att man kan känna sig 100% säker. Och det är man, menar jag, i väldigt många av de här järnvägsprojekten som handlar om att utveckla befintliga, till exempel Mälaringen. Även vid Alingsås till Göteborg har man ju tittat på. Det finns ju flera sådana där grejer där man vet med säkerhet att det här är stora vinster. Och då ryms det fler marginaler.
Mm. Anna-Karin, ibland sägs det ju att enorma infrastrukturprojekt kan vara någonting som skapar samhörighet och framtidstro och som ger inspiration. Jag tänker nästan på månlandningen och John F. Kennedy, men den här typen av stora saker som är visionära, att det skapar någonting som i befolkningen här, framförallt i en tid när det finns mycket oro och misstro.
Det är en vacker tanke, Staffan, men jag tror inte att detta kan vara en sådan. Jag tänker till exempel på tunneln genom Hallandsåsen. Jag tror inte att den skapade någon vidare samhörighet eller gemensamhetskänsla i bygden där.
Rockarskill, heter
ja,
det.
Exakt. Det är väl det här att man bör ha ett vakande och kritiskt öga på i vad mån det går prestige i sådana här projekt. Och hur det kan så att säga göra. Det var därför jag tog den här liknelsen med linbanan. Därför att det var också ett projekt som det gick väldigt mycket prestige i och som man plöjde ner pengar i utan att egentligen ha grundat eller kollat dels användning och realiserbarheten i det. Och det är samma här, visst det låter ju alldeles fantastiskt, men är det säkert också att man kan komma upp i den här hastigheten om man faktiskt måste stanna tåget med rätt så täta mellanrum. Om man tittar på till exempel mellan Malmö, Göteborg eller Göteborg-Stockholm och de sträckningarna där, du måste ju kunna köra detta under en ganska lång period utan att stanna för att hålla den hastigheten. Så har ju varit en kritik mot beräkningarna som är gjorda på höghastighetstågen tidigare. Och att man måste justera så mycket i terrängen att kostnaden rusar på ett sådant och underhållet för det blir så stor och omfattande att det kommer inverka på biljettpriset på det viset att tåget, även om det går aldrig så fort, då inte riktigt kan konkurrera exempelvis med flyget på de här sträckorna.
Järnvägsidén är briljant om det inte bara var för stationerna.
Mm. Men järnväg är ju egentligen också det mest värdiga sättet att transportera sig på. Det måste man ju
värdiga.
Säga.
Värdiga?
Ja, men trängas på ett flyg och det är svettigt och dålig luft eller buss. Alltså,
jag kan säga att jag har åkt tåg när det har varit dålig luft också.
Så att, absolut, men jag tycker det är en jämnare färd på något vis.
Om man säger nej till det här nya och fokuserar på att vårda det järnvägsnät vi har lite bättre än hittills då. Men är inte det samma sak som att säga att Sverige ska vara ett u-land på tågområdet?
Nej, det är det väl inte. Därför att vi behöver framförallt inte säga att vi bara ska vårda det vi har. Det finns ganska mycket uppgraderingar att göra av de befintliga stambanorna som Ulf var inne på som skulle kunna leda till väldigt, väldigt stora förbättringar. Och att sträva efter att ständigt förbättra sig, det tror jag är bra. Men jag tror också att Anna-Karin var inne på något viktigt om att räkna alltid på underhållet innan man sätter igång.
Det här är veckopanelen vecka 7.
Men vad spelar det för roll vad en utställningssal heter?
Det är klart det spelar roll. Det spelar jättemycket roll.
Välkommen till Kulturnyheterna. Just nu pågår en hetsig offentlig debatt om representation på en av Sveriges största konstskolor, Konstfack. Det började med frågan om namnet på den stora utställningshallen Vita havet.
Det handlar om vad gränsen går för vad man ska kalla rasistiskt. Det här namnet, Vita havet, har inget som helst med rasism att göra. Det finns en helt annan historia bakom namnet. Så det jag har gjort är att jag har liksom påpekat det orimliga påståendet att kalla namnet rasistiskt kodat.
Det här var från SVTs Kulturnyheterna i början av veckan. Sara Kristoffersson, som vi hörde sist, är professor i designhistoria vid Konstfack och hon skrev för drygt 2 veckor sedan en text i Dagens Nyheter där hon uttryckte sin åsikt om förslaget att byta namn på högskolans utställningshall Vita havet. Hon tycker att det är en dålig idé att ta bort ordet vita i namnet för det finns ju, som hon sa, ingen koppling till en rasistisk tanke. Och det här ledde till en svarsartikel som hela 44 personer stod bakom. Professorer, lektorer, adjunkter och doktorander vid Konstfack. De är kritiska till Kristofferssons text som de anser är en maktutövning som skadar förtroendet i relationen mellan studenter och lärande. Ja, det finns också ett anonymt konstnärskollektiv som är en av aktörerna här. Brown Island heter de. Och det har också sagts från deras sida att det är inte så att de kräver att Vita havet ska byta namn. Men de vill använda platsen och namnet som metafor för att synliggöra blinda fläckar. Och de vill ha ett samtal om strukturell rasism. Och nu verkar det vara hela havet stormar på Konstfack om metaforen tillåts. Hanna Wagenius, vad anser du om det som händer där?
Jag tycker att det är väl uppenbarligen så att på Konstfack, liksom i alla andra delar av samhället, så har vi fortfarande problem med att rasism existerar. Jag är väldigt tveksam till om det tar sig uttryck i just det här namnet. Jag tror att det blir en så väldigt ytlig sak att diskutera om det ska heta Vita havet eller inte. På något vis så skulle jag hellre se att man konkretiserar fler faktiska åtgärder som faktiskt skulle öka inkluderingen snarare än att vi byter en skylt. Det känns inte alls som den liksom prioriterade frågan när det kommer till att ge alla människor samma möjligheter att uttrycka sig konstnärligt.
Anna-Karin Wyndham, det här tangerar ju en del som du och Ivar Arpi skrev om i Genusdoktrinen. Plus att du själv skrev om det här i onsdags i nättidningen Bulletin. Och då, där skrev du inte orden.
Nej, det här är ju ett exempel på hur en en total teori på något sätt, som idén om den strukturella rasismen som ständigt närvarande i våra handlingar och i alla mellanmänskliga relationer, kommit in i nästan alla verksamheter, i synnerhet myndigheter och som i detta fallet då en högskola. Och där det är väldigt svårt att resonera om det som Hanna tidigare var inne på, alltså att det finns rasism och den kan ta sig olika uttryck, men med den här idén som Brown Island ger uttryck för och som vi har sett förfäktas från olika håll, så blir det väldigt svårt att diskutera nyanserat och rationellt om detta, därför att man måste nästan alltid börja med att bekänna att man tror att strukturell rasism finns. Och det är... Det kortsluter diskussionen om detta, därför precis som det är så på samma vis med könsmaktsordning eller könshierarkier och så, det finns, men det finns inte i varje givet läge, i varje situation, i varje hem, i varje relation. Där finns det inte, utan vi måste börja i så fall med att titta på vad är det, på vilka sätt uttrycks detta, vad kan det komma till uttryck och hur kan vi i så fall bygga bort det. Men här är utgångspunkten att rasismen finns överallt. Därför kan jag peka på vad som helst i denna organisation och säga där finns rasismen. Ändra som jag säger. Och om du ifrågasätter det, då är du inte medveten om hur rasistisk du själv är.
Rektorn för Konstfack har väl satt sig i något slags, ja, inte mellanläge kanske, fast...
Det har hon inte. Därför att hon säger att vi har osynlig rasism överallt. Då bekänner hon sig till samma idé som Brown Island uttrycker.
Ja,
strukturell rasism finns.
Ja, hon har ju sympati för de här vithetsdiskussionerna som pågår på skolan, förstår jag. Hon skriver i en blogg, Maria Lantz heter hon, att namnändring fortfarande är en relevant fråga. Inga beslut har fattats, men världen förändras och vi med den. Ulf Dahlsten, är det här en fråga som alla som bor i Sverige har ett intresse av?
Ja, alltså det här har blivit på något sätt en symbol för den här åsiktsdiktaturen, om man gör det uttrycket, som vi lider av faktiskt. Jag alltså håller helt med Anna-Karin i vad hon har sagt, och jag tycker det är djupt bekymrande. Jag skulle vilja lägga ett väldigt mänskligt perspektiv på det här, för vad man egentligen säger det är att Barack Obama är lika rasistisk som Trump. De är bägge två strukturella rasister, som det finns överallt. Då förstår man att det måste ju vara någonting fel. Det måste ju vara något absurt i att säga att alla är precis lika jävliga rasister. Och på det sättet så alla som kämpar mot rasism blir ju nedvärderade och skymfade med det här synsättet. Alltså dessutom vill jag faktiskt försvara Konstfack. Jag var ordförande i Stockholms Student Centralorganisation 1968 när vi valde in alla de konstnärliga akademierna in i studentsammanhang. Vilket det var ett stort och positivt steg. Och då lärde jag ju känna alla konstfackare då. Om det var någonting som de höll på med bland annat var det genom att fundera över hur konsten kunde användas för att synliggöra rasism. Och då var det framförallt apartheid man tänkte på, Sydafrika och så. Men de har ju alltid en lång stolt historia på Konstfack av att ha bekämpat olika former av rasism. Och nu plötsligt så har de i själva verket inte alls gjort detta, utan de har varit offer för en strukturell rasism hela tiden och inte förstått hur rasistiska de är. Det är en förolämpning mot alla de generationer som har varit, verkligen kämpat mot rasismen och varit engagerade i för Konstfack. Jag förstår inte att de inte förstår det. Att man kan bara inte göra så. Anna-Karin uttrycker det bättre så att säga här egentligen. Men man kan inte göra så att man bara tvärs av säger att alla är rasister, förstår ni inte det så visar det hur rasistiska ni är. Men hela det cirkelresonemanget är obegripligt alltså.
Hanna?
Ja, i den här andan av att jag tycker att man ska försöka tolka sin motståndares argument välvilligt, så måste jag säga att jag uppfattar inte att det man säger är att alla är lika rasistiska. Däremot försöker man lyfta att det finns saker som vi inte nödvändigtvis uppfattar som rasistiska av de som utövar det, men som kanske tas emot på ett sånt sätt. Jag kommer ifrån ett län där vi har en stor samisk befolkning där man tidigare kallade dem för lappar. Det är ingenting som någon tycker är roligt att bli kallad för, men det finns fortfarande en stor del av den äldre generationen som använder det ordet utan att tycker de menar någonting illa. Men det tas emot på ett sätt som faktiskt inte känns okej.
Men hur tycker du att omvärlden, rektorn, professorer som tycker annorlunda ska bemöta den här gruppen och deras, de har ju ändå ett slags krav på att man ska gå igenom hela detta konstverk och titta efter alla olika aspekter där rasifierade kan känna att de på något vis inte hör hemma där.
Jag tycker att man ska be om konkretion. Den här debatten, det som jag har läst, förs ju på en otroligt abstrakt nivå och då blir det i princip omöjligt att diskutera det. Man behöver konkretisera vad är det som är problemen och hur ska vi lösa dem och delta i den problemlösningssituationen. Sen tror jag precis som Ulf att Konstfack är ett av de institutioner i samhället som är mindre rasistiska än väldigt många andra. Tveklöst. Men det betyder ju inte att vi kan garantera att det saknas där. Men man måste ju konkretisera i så fall vad är det som är problemet. Och jag tror inte att ens det här kollektivet nu säger att just det här namnet de facto är rasistiskt utan att man vill använda det som någon form av symbol. Det blir lite pajigt kan jag tycka.
Anna-Karin.
Den här gruppen, Brown Island, är en separatistisk grupp för rasifierade. Den gruppen har ingen agenda av att lägga fram för samförstånd eller bygga broar eller läsa sin motståndare med välvilligt så att säga, som du förespråkar där, Hanna. Utan det är en separatistisk grupp. Det måste man få klart för sig. Och det faktum att rektor här har gett denna grupp utrymme att agera rådgivare för förändringsarbete och kvalitetsarbete innebär att hon underordnar sig också deras sätt att beskriva verkligheten och förstå verkligheten. Och det är någonting som vi har sett på många olika ytor och platser inom högskolesektorn och myndighetsvärlden också. Att man bjuder in och lägger sig då delvis platt för den här typen av idéer där bevisföringen från exempelvis Brown Island väldigt mycket går ut på att man talar om osynliga strukturer, man talar om brus eller man talar om osynlig bias och liknande. Där det är väldigt svårt att få grepp om vad exakt är det för orättvisa, vad är det för slags rasism som har manifesterat sig här som vi genom att organisera oss på ett annat sätt, genom att ha ett annat förhållningssätt, tilltalar varandra på ett annat vis, bygger bort den rasismen. Och då blir det istället sådana tomma detaljer då som man fäster uppmärksamheten vid, som till exempel Vita havet, och säger att det där ska ändras. Det är ju en maktutövning i sig att peka på det sättet och säga ändra det, ta bort det där, stäng den lokalen. Den och den gruppen ska inte ha tillträde. Det är ju en form av rasism. Att bete sig på det sättet och tänka på det sättet. Och den formen av antirasism som har manifesterat sig i Vita havet-diskussionen är inte antirasism, utan det är ett uttryck för ett rasistiskt sätt att tänka. Hudfärg betyder allt. Kön betyder allt. Kategoriseringarna som vi jobbar efter att, så att säga, tänka bort, de tar plötsligt platsen i förarsätet här istället.
Hanna, kan du avrunda det här?
Nej, men jag får väl bara säga att jag tycker att oavsett åt vilket håll rasismen riktas så är ju exkluderingen ofta det som är problemet, oavsett om det är en grupp som är underordnad som står för exkluderingen eller inte. Samtidigt så har vi ju accepterat det många gånger politiskt när det kommer till exempelvis kvinnoförbund och sådana saker. Det finns i nästan alla partier. Och det gör ju att jag tror att vi ska titta på den här frågan med lite ödmjukhet. Jag tycker inte att det är att underordna sig att bjuda in och säga vi är beredda att lyssna på era argument. Men jag tycker att man kan avkräva att de argumenten ska ha stringens och de ska vara konkreta. Därför att annars så kommer man ju aldrig att komma fram till några faktiska konkreta åtgärder i det här annat än att byta ett namn. Och det gör ju ingen skillnad.
Det är skillnad på kvinnoförbund och separatistisk organisering. Alltså kvinnoförbunden har sin grund i att man vill påverka makten, man vill utverka politiskt inflytande för att tillförsäkra sig att lika möjligheter råder för män och kvinnor. Separatistisk organisering däremot har som grundmekanism att särskilja grupper. och inte skapa den formen av så att säga jämn spelplan som kvinnoförbunden i grunden har haft som strävan. Så det är två olika sätt att se på politisk kamp.
Nu är det tid att nominera veckans person eller veckans ord. Lite komprimerat från var och en av panelisterna. Ulf Dahlsten, du kanske kan börja.
Ja, jag skulle vilja nominera Sebastian Rushworth som är en influencer som i Dagens Arena har utvecklat varför det egentligen inte har dött några i coronan. Därför att det hade i alla fall dött väldigt många om vi haft en annan influensaepidemi och vi hade de skulle ha ändå så kort tid kvar att leva, de här som har dött. Jag skulle nominera honom som veckans empatiker med lite citattecken kring empatiker.
Okej, okay. Hanna Wagenius.
Jag vill nominera Uppsala slott som väl är två ord egentligen, men jag vet inte hur många som har noterat det, men det rasar just nu en vild debatt i Uppsala kommun kring att eventuellt bygga till på slottet för att utöka konstmuseet på ett sätt som jag tror att de flesta som någon gång har läst i Uppsala eller har en relation till staden tycker är väldigt, väldigt tveksamt.
Anna-Karin Wundhamn.
Jag har valt ett ord och det är ett ord som jag först trodde var faktiskt ett skånskt hittepåord kring att beskriva snö, hur snö blåser. När jag växte upp så sa man alltid så här, snön flyger, den blåser yr. Men så följer jag Svenska Akademins ordbok på nätet och där kom detta ord upp i veckan. Och det är ett fornsvenskt ord som heter i sitt ursprung fyka. Som betyder att någonting yr upp hastigt, så som snö fyger. Kan göra. Ja. Så på skånska säger man snön fyger, men korrekt är då fyka. Det är väl ett vackert ord.
Ja, verkligen.
Som passar en sportlåsvecka. Jag hade först tänkt nominera snögubben, men det blev fyka istället.
Att ni kan höra veckopanelen och andra poddar är helt och hållet en följd av att privatpersoner ger ekonomiska bidrag till Kvartal. Det är också en förklaring till att vi kan vara ett oberoende mediehus. Och vi har heller ingen reklam, som ni vet, och inga betalväggar. Tack för alla bidrag. Den amerikanska sonden Perseverance landade i torsdags kväll på planeten Mars. Och det är ett slags rymdbil och en liten drönare ingår också i den här prylmixen som man har skickat iväg till Mars. Hur går era tankar om att människan nu är på Mars fast utan människor?
Jag tyckte det var jätteroligt att den här sonden den twittrar i jag-form. Det tyckte jag var lustigt.
Jaha, gör den det?
Ja. Look behind me, säger sonden på Twitter.
Wow, jag får ju flashbacks direkt till Robert A. Heinleins The Moon is a Harsh Mistress. Tänk om den här blir självmedveten. Det hade väl varit häftigt. Men jag har precis börjat ta mig igenom Star Trek från början. Som jag inte alls hade så bra koll på innan. Så jag får lite vibbar från den serien. Och hopp om stora teknologiska landvinningar i framtiden. Jag tycker det här är skithäftigt. Att vi tar oss liksom bortom vår egen planet.
Och den plockar alltså, gräver upp lite bitar av marken som på något vis om några år ska skickas tillbaka från Mars och komma till, jag har inte förstått, är det samma maskin som ska lyfta därifrån eller kommer det någon slags hämtfartyg så småningom som ska, det låter väldigt underligt och Mars och jorden har ju väldigt olika banor och sådär men nu är det tydligen så att det tar över 11 minuter för radiovågorna att komma från Mars till oss. 8 minuter bara till solen, från solen. Så att, tänk på avstånden här. Ulf, vad säger du om det här?
Ja, det där har jag inget svar på hur de ska ta tillbaka. Men jag kommer ihåg att det var...
Kanske höghastighetspelare.
Alltså, vi hade såna där diskussioner för ett antal år sedan där det var då om människans överlevnad och ett kärnvapenkrig som släcker ut världen eller klimatförändringarna som gör att vi inte kan bo här längre. Så har det utvecklats ett väldigt fascinerande projekt och det finns många vetenskapsmän som tror på det där. Och det är att vi skulle kunna åstadkomma åstadkomma en atmosfär på Mars. Så att det skulle ta, har de räknat ut, ungefär 200 år. Det var inte så lång tid för att kunna utveckla en atmosfär där. Och har man väl fått en atmosfär på Mars, då skulle vi faktiskt kunna emigrera dit. Vilket ju
nu vore... snackar vi projekt.
Ja, det här är ännu större än att landa på månen. Alltså, men det är lite fascinerande att ha sådana där ändå. Att det finns folk som sitter och räknar på sånt. Det lockar tankarna, så det gör det ju.
Hanna?
Ja, jag tycker också att en lite mer skrämmande del av det här, det är ju hur lite vi egentligen fortfarande vet om världsrymden och vad som mer finns i den. Jag har funderat mycket de senaste åren på Fermi-paradoxen. Alltså universum är så pass stort och det är så pass sannolikt ändå att det finns liv någon annanstans. Varför hör vi inte från dem? Vart är allihopa? Vad är det som gör att vi inte hör från varandra i detta enorma universum? Det är en lite skrämmande tanke. Kan det vara så att vi är på väg att faktiskt utrota oss själva? Det är väl den negativa biten av det här. Jag vill hellre tro att vi är på väg att göra stora teknologiska landvinningar som gör att vi kan utforska hela Vintergatan så småningom. Mm.
Jag sitter och tänker på att tänk om det görs veckopaneler också på andra håll i universum, fast vi inte liksom på något vis delar dem med varandra. Utan, ja, så tänker jag.
2030 skulle man få tillbaka underlaget ifrån Mars, var det inte så? 2030. Jag tycker att det är en sånt tidsperspektiv som kan, nu när vi sitter mitt i corona och tycker, hur kommer det bli om en månad? Hur blir det om 2 månader? Kommer vi fira midsommar? Så ger det lite perspektiv att tänka att det finns de som sitter och prognostiserar på någonting som kommer. Möjligen så får vi reda på vad döljer sig den där sonden 2030.
Och möjligen finns det höghastighetsbanor på pelare 2030 också, om det går igenom. Vilket år som
Men det
väntar.
Finns ingen linbana i Göteborg 2030.
Tack och lov.
Ja. Hanna Wagenius, Anna-Karin Wyndhamn och Ulf Dahlsten har utgjort veckopaneltrion den här veckan. Ni ska ha stort tack.
Tack så mycket.
Tack.
Tack för att du var med.
Och några ord om det som finns på sajten att kolla på. Vi har en satsning på skolan, den ojämlika skolan. Frilansjournalisten Ludde Hellberg har i 3 artiklar skärskådat framförallt relationen mellan hur mycket pengar skolor får och hur goda resultaten blir. Och även personer som arbetar i skolsektorn har hajat till när de får veta hur olika pengarullningen är till skolor som har liknande utmaningar. Originaljournalistik från Kvartal. Ni kan också ta del av en intressant berättelse från Japan där coronastrategin liknar den svenska, men utfallet blir helt annorlunda. I Japan kompenserar folket för strategin, är rubriken. Och fredagsintervju med Sören Holmberg, professorn i statsvetenskap som analyserar väljarnas beteende sedan decennier. I intervjun talar han om demokratin i Sverige och hur stark den är, hur Socialdemokraterna har gått mot mitten, om Galtan-skalan som han tycker är meningslös, så dum att han inte ens vill nämna den vid namn, och om Sverigedemokraterna som inte bör benämnas högerextremt. Drygt en timme med Sören Holmberg, det vill ni inte missa. Och vår helt nya podd, Opinionen just nu, hade premiär i måndags. Så missa inte vårt rika utbud. Kommentera gärna direkt på sajten. Gläds åt vår god tonpolicy och var själva en del av den. Men nu är det slut för idag. Fortsätt att hålla i, avstånd och hög nivå. Och om ni har någon vän eller bekant som snart fyller år och funderar på en lämplig present, då är mitt tips: köp några ljuddämpande skärmar som tar bort rumseko och snyggar till ljudet vid Zoom-möten och Skype-möten. Låt 2021 bli året då vi håller akustikens fana högt. Trevlig helg!
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.